Den där kören som vi sjöng här nu sist, det ska finnas versar till den som Margareta säkert kan en del utan till. Visst handlar det om Paulus och Silas bland annat. När Paulus och Silas satt fängslade en gång någonting. Det är där ursprunget är. Det var ju ganska fantastiskt det där att de i de omständigheterna kunde sjunga lovsånger. De yttre omständigheterna var fullständigt vidriga. Jag tror inte någon av oss kan föreställa oss i vilken belägenhet de var. Både i yttre mening och i rent fysisk mening. De var sönderslitna på ryggen för de hade fått piskrapp. Och det var grymma sådana verktyg de hade på den tiden. Har ni säkert hört talas om de här piskorna med benbitar och stenflisor som rev upp ryggarna på dem. Där satt de. De gjorde ett val. De gjorde ett val att mitt i dessa omständigheter upphöja Gud. För de visste med övertygelse, det här har inte Gud hittat på. Det är ganska viktigt att förstå det. Det är inte Gud som hittar på det här onda och eländiga som vi drabbas av lite då och då på olika sätt. Gud sitter ju inte hemma i himlen och planerar en massa elände, eller? Men jag har läst i boken att enbart goda gåvor, fullkomliga skänker, kommer ned, 1917 års översättning nu, kommer ned ovanifrån, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring äger rum, ingen växling mellan ljus och mörker. Han är inte på dåligt humör ibland, med andra ord. Han är alltid god, full av nåd och barmhärtighet. Han vill oss alltid gott. Det var ju därför Jesus gick omkring och gjorde gott och hjälpte alla. Därför att de hade drabbats av både det ena och det andra och Guds kärlek bara sträckte sig ut emot dem. Det är för underbart. Och ju djupare vi ser det här, då kan faktiskt lovsången bryta igenom mitt i svåra omständigheter. Jag har en erfarenhet på ett lite annorlunda sätt, eller mycket annorlunda sätt. Men det är kanske första gången riktigt blev väckt på det här området. Det var så att jag bodde ju, växte upp i Ödeshög utanför Gränna, eller norr om Gränna där. Och då åkte vi ofta till Jönköping på nattmöten, ungdomsgäng, när det var sånt. Och nu var det nyårsvaka i en av svenska kyrkorna i Jönköping. Georg Davidsson, som säkert är bekant här i bygderna, en av Helgelseförbundets riksevangelist, han skulle predika i den där nyårsvakan. Och vi var massor med, ja, hela kyrkan var fullsatt av folk. Och jag satt med mina vänner då på läktaren. Och då, nu är det här ganska många år sedan, ja, inte så väldigt många år sedan förresten. Det är bara som det låter, men det var i alla fall en tid sedan då. Så var det påannonserat en sångare som jag aldrig hade hört talas om eller lyssnat på. Han skulle sjunga i den där nyårsvakan. Och så säger då mötesledaren där i nyårsvakan att nu ska vi få lyssna till sångaren, och så säger de hans namn. Och pianisten går och sätter sig vid flygeln och börjar liksom slå en ackord. Så ser vi en man stappla fram på sina kryckor som går ända upp till armhålorna så här. Och kan knappt stå. Och man blir livrädd bara man såg honom. Tyckte jag att han skulle rasa ihop där. Han står där och vinglar och så börjar pianisten spela. Och så sjunger mannen. Glad att få leva, att bara få finnas i denna Guds sällsamma värld. Glad att få känna hur livet fungerar, se ängarnas blommande flärd. Och jag minns, jag bara, men är det sant? Han lyste på ett äkta sätt. Han hade skrivit sången själv, Sören Jansson. Och jag minns, jag tänkte, men hur kan han vara så glad den där karln? Han har ju inte mycket att vara glad över, tyckte jag. Som tittade på yttre omständigheter. Han hade hittat det där. Då blev jag påminn, eller senare har blivit påmind om den där versen i psalm 40. Känner ni igen den? Det gör ni säkert. Stadigt förbidade jag Herren. Han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han la i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Och så kommer en märklig eller intressant fortsättning där. Så står det i 17 års översättning i alla fall. Det ska många se och de ska häpna. Och de ska börja förtrösta på Herren. Det var precis det som hände där i nyårsvakan. Jag såg den där mannen stråla av glädje och sjunga av äkta glädje. Jag såg det. Jag häpnade. Och jag tänkte, om han kan ha en sån trygg och glad relation med Gud, måste ju jag kunna ha det ännu mer, vill jag säga. Som inte har de där yttre negativa faktorerna att brottas med då. Visst har vi orsak att prisa Gud. Absolut. Hörrni ni, det är skördetid i Sverige, har ni sett det? Mm. Det är skördetid i Sverige. Alltså, det är skördetid i Sverige. Om ni förstår vad jag egentligen vill säga med det. Det är skördetid i Sverige. Jesus gick ju omkring i städer och byar. Och överallt där han gick fram så hade han det som en hälsning till folket. Matteus 9, 35 och 38 ger oss en liten spegling av det. Där han gick omkring och gjorde gott och greps av medlidande, för folk var så illa medfarna, precis som i Sverige idag. Det är många som är illa medfarna av livet och omständigheterna. Jesus kom och hans hjärta sträcktes ut emot dem. Och sen säger han ju de där orden. Ni känner igen det. Skörden är stor. Skörden är stor. Vet du, jag tror att han säger precis detsamma när han blickar ut över Sverige idag. Så säger Jesus. Jag ser en stor skörd. Jag ser en stor skörd. Vi har inte lika lätt att upptäcka det där så fort som Jesus. Det finns ju en annan välbekant händelse som jag redan har varit inne på i mötena här. Det är Johannes 4. När Jesus går till den omöjliga staden, som jag brukar kalla den för. Den otänkbara staden för ett Jesusbesök. Visst kan man säga att det var så, pastorerna. Den samaritiska byn. Den var i lärjungarnas värld, den var fullständigt otänkbar. Det var inte liksom meningen, det sa ju faktiskt Jesus också vid ett tillfälle. Jag har kommit för det judiska folket. Mm. Men plötsligt gick han in i en samaritisk by och det var svårt fångat för lärjungarna. De fattade inte det där. Och han började prata med en samaritisk kvinna. Det var så bakvänt alltihop. Och så lärjungarna går in i stan och köper mat. Ni känner igen det här. Jag bara gör en kort resumé av det. Och han samtalar med kvinnan som får sitt liv förvandlat i det samtalet. Lärjungarna kommer tillbaka med maten. Kvinnan går in i stan. Och så kommer de och ska bjuda Jesus på middag. Och han bryr sig inte. Och så säger han, jag har mat att äta som ni inte känner till. Va? Är det någon som har burit mat till honom eller? Och det är då Jesus kastar ut en mycket, jag har försökt att tänka mig in i, hur lät det där i lärjungarnas öron? När de kommer med mat liksom, och så plötsligt säger han, ni säger att det är 4 månader till skördetiden. Vad hade det med saken att göra? Alltså, Jesus han vrider ibland till det för att de ska vakna till. Ni säger att det är 4 månader till skördetiden, men se, jag säger er, lyft upp era ögon och se, fälten har vitnat till skörd. Tror inte du att de, vad pratar han om? Vad menar du, Jesus? Det sa de för sig, till varandra och tänkte för sig själva många gånger. Men vad menar karln alltså? De kunde inte se det där. Om ni pratar om skörd, då tänker ni, ja, det är en period framåt. Känner du igen det i kristna sammanhang idag också? Ja visst, någon gång framöver ska det nog hända något. Och så kommer Jesus och säger, lyft upp era ögon och se. Fälten har redan vitnat till skörd. Det är skördetid. Varför sa han så? Jo, han såg vad som redan hade satts i rörelse in i stan genom den där kvinnan. Hallå? Hon gick ju in i stan. Vad gjorde hon? Hon gick in och berättade för alla. Kom och se en man som har sagt mig allt. Han måste vara Messias. Han har förvandlat mitt liv. Ni måste möta honom ni också. Det var det Jesus syftade på. Han såg människor har satts i rörelse. Det såg inte lärjungarna just för tillfället, men de skulle få se det. Jag tror att Jesus säger likadant här idag på förmiddagen till varenda Jesus lärjunge. Så säger han, lyft blicken, se, det är skördetid, det är dags för skördetid i Sverige. Ni kanske inte ser så mycket av det än, men ifrån himlen kommer den hälsningen starkare och starkare in i det här landet. Det är tid för skörd i Sverige. Det kunde passat bra då med ett sånt där ord igen. Om du känner för det så får du säga det högt om du vill. Men vi är ju experter på att säga det tyst i hjärtat vi. Ja, vi är ju så som svenska. Och Herren hör ju det där tysta också. Visst är det härligt? Igår läste jag ju, det här blev liksom ingressen till det som är min speciella hälsning det här sista mötet då. I Lukas, det 17 kapitlet. Och jag sa ju det till slut då att det här kommer imorgon också. Jaha, jag hade ju lagt den här. Där ska vi ha det. Lukas, det 17 kapitlet, 11 vers och framåt. Jag läser texten idag också. Precis som jag gjorde igår kväll, men om någon inte hörde det då. Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade, Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då sa han till dem, gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken i Jesu fötter. Och Jesus tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade, blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa till mannen, stig upp och gå, din tro har hjälpt dig. Jag ska i den här förmiddagen inte gå in på den här händelsen som det ju egentligen handlar om, som jag också vidrörde igår då. Utan det är något annat jag har sett här som jag uppfattar rymmer på något sätt, jag tror ni kan förstå vad jag menar, en profetisk underton ifrån himlen. Vill ni ha den? I gamla översättningen, jag såg det när jag läste här nu, så står det faktiskt att det var 10 män. Det var 10 män som var spetälska som kom och ropade ut sitt nödrop till Jesus. Det är det där. Jag gör ofta så när jag läser Bibeln. Jag gör det mer och mer. Jag sätter mig där och så börjar försöka leva mig in i och tänka, hur var det? Hur var det i verkligheten? Hur såg det ut? Och ja, det är väldigt nyttigt det där. För då får man liksom, det är tillåtet att fantisera lite. Absolut, det tycker pastorn som leder mötet i alla fall. Hon är väl som jag då. Okej, 10 män, då tänker jag så här. Då var det sannolikt 10 män som hade familjer. Hallå? Det står inte så, men det är högst sannolikt. Då var det 10 män som hade en fru någonstans. Som nu var övergiven. då hade de sannolikt barn också. Som de hade separerats ifrån. Jag har försökt att leva mig in i det här. Tänka mig in i de här männens sannolika situation. Det står inte mycket om det. Ingenting egentligen, mer än att de var i ett katastrofalt tillstånd. Men när jag tänker så här, då känner jag att det finns ett ännu större djup i nödropet. Hallå? Jesus, Davids son, förbarma dig över oss. Det har gått så fel i våra liv. Det har trasat sönder så mycket i våra liv. Jesus, förbarma dig över oss. Jesus var nu deras sista hopp. Han var deras sista hopp. Därför riktade de med all kraft sitt nödrop till Jesus. Alla tio. När jag tänkt så här så har jag också då fortsatt att liksom försöka leva mig in i det. Tänk dig när sjukdomen då drabbade de här männen. Så det plötsligt. Vad fick det för konsekvenser? En splittrad familj. Krossade drömmar. En familj som föll samman. Jag kan mycket väl föreställa mig fruns reaktion. Inte minst på den tiden. Hallå? När mannen därtill vanligtvis var helförsörjare i någon mening. Om inte mannen fanns där, då rasade alltihop. Tänk efter. Alla tio hade säkert genomlevt det där. Den där smärtan, förtvivlan. Och inte mäktat att kunna göra någonting för att förändra situationen. Det var katastrof. För frun. Jag tänker inte minst på barnens reaktion. Tänk efter. Pappa. Aldrig mer. Aldrig mer ska jag få en kram av min pappa. Aldrig ska jag få sitta i hans knä mer. Honom som jag älskar så mycket. Nu försvinner han. Pappans egen förtvivlan. Du kan föreställa dig det. Tårarna. Smärtan. Längtan. Det var inte svårt att leva mig in i barnens sannolika kaos. Tänk dig första kvällen. Tänk dig första kvällen när pappa har försvunnit. Och känslan, han får inte komma tillbaka mer. Vad tror du hände där i sängen under täcket? Jag säger, det hände då som händer i Sverige. I sån oerhört stor utsträckning idag. Jag upplever den här händelsen. Den rymmer någonting av en beskrivning. Som jag tror du också kan i alla fall skönja här. Av tillståndet i Sverige idag. Vilken splittring. Så mycket trasighet. Så mycket, många familjer som har hamnat i kaos. Och förtvivlan. Så mycket nöd, så mycket tårar. Så många barn som har kommit i kläm. Det är massor, säger jag. Det är massor i Sverige som gråter sig till sömns kväll efter kväll. Därför att familjen har gått sönder. Och det inte syns finnas något hopp om en förändring. Du har säkert hört precis som jag. att inte minst poliser och andra som på något sätt ska försöka att styra upp ordningar i samhället. De säger att en av de största orsakerna till problematiken i ungdomsvärlden idag är de frånvarande fäderna. Det är precis mitt i prick. Fäderna som har försvunnit bort i dunklet. Kan du höra nödropet i Sverige idag? Vi hör det på lite olika sätt. Men det hoppfulla är att det finns en annan som hör det också. Han hör barnens nödrop. Han ser deras längtan. Att det som gick sönder i relationer ska kunna helas igen. Hur ska det kunna ske? Ja, jag ser inget annat än ett kärlekens mirakel. Att Guds kärlek, som jag predikade igår, får komma i rörelse i Sverige på ett kraftfullt sätt igen. Halleluja. Det är den enda lösningen. Jesus visste ju naturligtvis allt det här när han hörde de där 10 männens nödrop. Han såg ju hela bilden. Och det, jag tror personligen det var därför han reagerade så spontant som han gjorde. Han visste det är total katastrof för dem allihop. Vad de behöver är en riktig kraftfull urladdning av Guds kärlek rakt in i sina liv. För det kommer att få effekter. Halleluja. Och det är, nu kommer jag till det. Det står ju alltså ingenting, men pastorn har lovat det tillåtet att få fantisera kring det här. Vad hände sen då? När de hade varit hos prästerna. De där 9. Vad hände sen, tror du? Ja, jag har inte svårt att se det. Jag har tänkt så här. Ja, men det är klart. De gick ju hem till sina familjer. Hallå? De hade mött Jesus. Guds kärlek hade aktiverats med sån våldsam kraft in i deras liv. Och brutit hopplösheten. Mörkret och förtvivlan. Och tänt ett hoppets ljus om en förändring i deras tillvaro. Kan du tänka dig in? Jag tror det. Kan du se dem när de enskilt var och en traskar hem mot sina familjer? Wow, jag skulle vilja att vara med och stått där i dörröppningen och tittat. Kanske först att det blev en liten oro. Eller? Pappa får ju inte komma hem. Nu står han där. Han måste ju på något sätt ha offentliggjort. Ni behöver inte vara rädda. Vad tror ni att han sa? Jag vet inte. Men möjligtvis sa han. Jag har träffat Jesus. Mitt liv är förvandlat. Det är ingen fara. Kom, får jag en kram. Och när barnen förstod det, då rusade de i famnen på pappa. Ser du det? Jag ser det när som helst. Oj, oj, oj. Och frun kommer. Äntligen. Ännu en gång. Den äkta varma kramen. Som hon hade saknat och de båda hade saknat så länge. Halleluja. Du förstår reaktionen. Och så sitter, föreställer jag mig, nu sitter pappa där hemma igen. Och så berättar han. Jag mötte en man som hette Jesus. Det är honom vi har att tacka för. Att vår familj har blivit hel igen. Det är Jesus som är orsaken till att vi får vara tillsammans igen. Att våra relationer har upprättats igen. Och barnen lyssnar. Du vet hur barn är, va? Alltså utifrån sin nöd och sin förtvivlan tidigare förstår jag mycket väl att de lyssnade och tänkte, vem är den mannen? På kvällen tror jag med all sannolikhet, om de där papporna var som jag, då skulle de suttit med sina barn på kvällen när barnen skulle somna. Och då vet jag vad barnen säger. Då säger de så här: pappa, berätta en gång till. Eller? Har ni haft med barn att göra någon gång? Har ni hört hur många gånger de vill höra berättelserna läsas och berättas? En gång till. Jag hittar på en massa tokroliga historier när mina barnbarn kommer hem. Och det gjorde jag med barnen också. Och det som jag berättar för barnen har de hört av sina föräldrar. Och så kommer de hem och så ska de ligga hos farmor och farfar eller mormor och morfar. Och så säger: nu får du berätta om Jocke Pelle och han som gjorde allting bak och fram. Och så där, vad det är för någonting. Och alla möjliga tokigheter. Och det där kan de vilja höra jämt alltså. Och jag tycker det är så tradigt och tjatigt. Berätta igen, berätta igen, berätta igen. Nu sitter pappa där. Pappa, berätta en gång till om Jesus. Berätta om Jesus en gång till. Det där fick han hålla på med, tror jag. Och jag är övertygad om, så kommer det efter en tid hos barnen: pappa, kan inte vi också få träffa den där Jesus? Vore det konstigt? Nej, det vore högst sannolikt att detta inträffade. Och det är därför som jag sa igår, och jag säger det igen, det står ju inte vad som hände sen. De vände ju inte tillbaka på en gång. Men jag är övertygad om att de tog kontakt med Jesus efteråt. De hade ju bara gjort som han sa, gick ner till prästerna. Sen blev de blev förvandlade där och fick liksom klartecken. Det är klart att de sökte upp Jesus efter en sån förvandlande upplevelse. Halleluja. Apostlagärningarnas andra kapitel har jag nämnt om förut. Jag ska avrunda med det här. Där säger ju Gud så här gällande den yttersta tiden. Och en liten enkel fråga kan ju vara: är det någon mer än jag som tror att vi lever möjligen i det där skedet? Ja. Åtminstone borde vi vara närmare än de var på den tiden. Eller? Vi borde vara närmast. Och jag tror det är ganska nära. Jag tror vi är inne i själva fasen. Och då säger Gud så här. Nu ska du lyssna. Gud säger: det ska ske i de yttersta dagarna. Att jag ska utgjuta av min ande över alla människor. I Sverige står det nästan. Underförstått står det. Över alla människor. Söner och döttrar och ynglingar och gamla män och kvinnor, underförstått, absolut. Alla ska få en beröring av Guds ande. Vad händer då? Vad står det för? Det kan bli lite diffust för många. Men jag har brukat följa det som de lärde oss på Götabro. Stig Abrahamsson och Egon Melin och andra. Låt skrift förklara skrift. Alltså det betyder, om du inte får klarhet direkt över en del i ordet, så när du läser andra saker som drar åt samma håll, så kan du därav förstå. Är det så, pastorer? Ja, det är så ni gör. Ja. Då gör jag likadant med det här. Vad handlar det om när Gud säger: jag ska utgjuta min ande över alla människor? Jag tror att det handlar just om det jag predikade om igår. Guds glödheta kärlek. Därför att Romarbrevet 5:5 säger så här: han har ingjutit eller utgjutit sin kärlek i våra hjärtan genom den helige ande. Den som får en beröring av Guds ande, han får en beröring av Guds väsen. Och det predikade jag om igår. Guds väsen är kärlek. Han ingjuter och utgjuter sin kärlek. Det är det Gud tänker låta i full kraft drabba det här landet. Det är därför Det är skördetid. Det är dags att lyfta blicken. Halleluja. Gud har oerhört mycket på gång. Och jag vill bara understryka på slutet här att Gud inte i Apostlagärningarnas andra kapitel, det är ju en profetia från Joels bok också som ni vet, att Gud inte där säger att jag har ett förslag eller jag har en god idé jag skulle vilja dela med er. Det finns uttryck hos Gud där han uttrycker sin vilja till saker, va? Gud vill exempelvis att alla människor ska bli frälsta. Men han säger inte tyvärr då att alla kommer att bli frälsta. Men han vill det. Famnen är öppen för alla. Mm. Men här säger Gud med tydlighet. Det ska ske. Och det där tycker jag är så härligt. Alltså Gud har bestämt sig. Gud har bestämt. Detta kommer att ske. Antingen håller på att säga att du tror det eller inte, så kommer det att hända i alla fall. Och det är mycket bättre om du tror det, för då kan du bli riktigt indragen i det alltså. Och det är inte fel om du blir en medarbetare till Gud för det här att flödet ska bara gå kraftfullt. Visst är det härligt? Det ska ske, säger Gud. Jag ska utgjuta min ande. Det ska bli en urladdning över Sverige där Guds kärlek slår ner med kraft. På alla möjliga och, eller på att säga, omöjliga sätt. Och då vill jag vara där alltså. Jag vill få en riktig dos. Jag vill ha mer. Som Kalle Öst sjöng. Jag vill ha mycket, mycket mer. Utav den ström som himlen ger. Jag vill ha mycket, mycket mer. Om en förnyelsevåg från himlen jag ber. Det känner vi att vi längtar efter, va? Möte med Jesus. Ännu mer möte med Jesus. Får bara skicka med det här ordet eftersom jag talar om de här 10 männen. Jag ser det som något av profetiskt innehåll här när Gud tänker på Sverige. Upprättelse av familjer. Och det står på ett ställe, jag hittade inte just idag på morgonen, men det står så här. Jag ska vända fädernas hjärtan till barnen. Det är något Gud, Malaki någonstans står det. Det är vad Gud säger. Det gäller den sista tiden också. Jag ska vända fädernas hjärtan till barnen. Det är ett löfte från Gud. Jag tror vi ska få se mirakler. Jag tror vi ska få se mirakler. Där han som har förstört och krossat så mycket relationer ska liksom bli övermannad, om man nu kan säga så. Det, han som har stulit och förgjort och slaktat och förstört så mycket. Jesus ska låta kärlekens krafter verka i det här landet. En urladdning från himlen av glödhet, kärlek ska drabba människor, drabba familjer som har upplevt den här trasigheten och söndrigheten. Halleluja. Jesus ska träda in. Bara för att inte ska snurra till för mycket i ditt sinne, så vill jag ändå säga så här. Det betyder inte att allt i alla delar i Sverige idag då kan bli som det var från början. Jag ska förtydliga vad jag menar. Om du tänker som ju är fallet i Sverige idag. Det är många familjer som har gått sönder. Och det har bildats nya konstellationer. Inte bara en gång, ibland 2, 3, 4, 5. Eller? Visst är det så? Det har skapats nya familjebildningar. Håller ni med mig om? Det kan ju inte bli i alla delar som det var från början. Det skulle inte lösa problematik. Det skulle skapa mer problematik. Ja, hur ska Gud få ordning på det då? Om det handlar om relationer. Upprättade relationer mellan människors hjärtan. Det tror jag Gud om. Jag tror Gud om sådana mirakler också. Att familjer verkligen som har gått sönder ska förenas i ännu högre grad än hittills i landet. Det händer mycket sånt underbart. Men framförallt är jag övertygad om Gud kommer att läka hjärtan. Barnens hjärtan, ungdomarnas hjärtan, föräldrarnas hjärtan.
Man kommer att hitta varandra igen. Man kommer att hitta varandra. Det går inte att få till på mänsklig väg. Det spelar ingen roll hur duktiga predikanter vi får fram. Det går inte. Det är bara Gud som kan. Och han har lovat, jag ska göra det. Jag ska göra det.
Halleluja. Det är Jesus som är svaret. Och jag avslutar med det och säga det här i den här logen. Det är inte mindre av Jesus vi behöver i det här landet. Det är mer. Det är mer av Jesus. Mer utrymme av Jesus. Halleluja. Och denne Jesus har varit och han är här i logen också den här sista dagen i högtiden. Ska vi tacka honom för det. Ännu en gång Jesus tackar vi dig. För att du är så god. Att du är så barmhärtig. Att du på ett så äkta sätt är full av nåd. Har en sån varm känsla för varje människa. Oavsett vad vi har ställt till och orsakat av smärta både i egnas och andras liv. Tack att ditt hjärta sträcker sig ut emot oss. För du vet, Herre, det vi behöver mest av allt, det är läkedom på insidan. Det är läkedom på insidan. Först och främst relationsupprättelse till dig så vi får en djup och varm relation med dig. Men också i förlängningen helade relationer med vår omgivning. Halleluja. Tack för vad du gör i vårt land idag på det här området. Halleluja. Herre, Herre, jag vet att du hör nödropen. Och nu vill vi be för Sverige ännu en gång. Vi vill välsigna vårt land. Vi tackar dig, Herre, för korset som finns, fortfarande finns i vår fana, i vår flagga. Som en härlig uppmuntrande hälsning om att korsets välsignelse fortfarande vilar över det här landet. Vi vill proklamera det, välsignelsen av korset strömmar ner över det här landet. Varje gång en flagga reses upp över en boplats, Herre, så tackar jag dig för att det är en hälsning och en påminnelse om korsets välsignelse. Korsets välsignelse. Herre, vi prisar dig. Vi ber att du ska öppna våra ögon så vi ser att det är verkligen skördetid på gång i det här landet. Halleluja. Halleluja. Tack att du är här och läker också smärta och sår som finns på insidan på grund av brustna relationer i olika avseenden. Tack Jesus för läkedom som strömmar ur ditt hjärta här och nu. Här och nu, Herre. En särskild hälsning har jag fått till någon som kommer att känna igen det här som jag nu säger. Ni åkte ut i en bil, en gammal Volvo om jag fattade det rätt. Ni åkte ut i en bil, det är ett antal år sedan nu. Och där hade ni en ganska häftig diskussion som resulterade i att relationen bröts. Den har inte upprättats sedan dess. Men hälsningen från himlen är att om du som är med som en del av den här konflikten och laddningen, om du här och nu ger utrymme för den kärlek som Jesus just nu riktar in emot ditt liv, så kommer det att resultera i en fullständig förvandling och förändring i den relation som där blir bruten. Det kommer att ske ett fullständigt mirakel. Så bara gensvara till Jesus kärlek. Du är förlåten. Du är förlåten på grund av vad Jesus har gjort för dig. Du bara har att ta emot hans ännu en gång påminnelse om att han älskar dig så djupt. Älskar er båda och vill upprätta hjärtats relationer. Och jag är övertygad om att det finns flera sådana här saker som Herren idag påminner om. Och innan jag går ner från talarstolen nu så känner jag att vi ska göra så här. Du har säkert blivit påmind om i någon mening relationer som inte är vad de som skulle vara önskvärt i ditt liv. Personer som du vet på något sätt idag inte finns i den här öppna relationsmässiga kontakten. Det beror på många olika saker. Nu ska vi ta en liten kort stund bara. Då du från ditt hjärta uttalar välsignelse. Uttalar välsignelse över din motpart i den här meningen. Jesus sa att vi skulle välsigna alla, åt alla håll. Och vi har fått en felaktig uppfattning om det här med välsignelse ibland. Föreställning i alla fall. Jag har själv brottats med det där. Tills Herren visade mig och sa, Lasse, du har inte förstått det här. När du välsignar någon så öppnar du rena källflöden ifrån himlen över den personen. Som, och så sa Herren faktiskt så här, som om det behövs. Underförstått, felet kan ju sitta mest hos dig, Lasse. Men om det behövs, när du välsignar så öppnar du rena källflöden över den personen som kommer att förändra och lägga till rätta och åstadkomma att relationerna kommer till liv igen. Och när jag förstod det, då kände jag, ja, men då är det mycket lättare att välsigna. Jag öppnar rena flöden över den personen. Nu ska vi göra det. Och från ditt hjärta, med de människor som du just nu tänker på, ska du bara stilla i ditt hjärta säga, jag välsignar honom. Jag välsignar henne. Jag vill verkligen att välsignelse från himlen ska komma över deras liv. Halleluja, Herre. Tack för att du ser detta ögonblick. Enkla men ändå heliga. Och verkningsfulla ögonblick av nåd och kärlek. Gud, jag tackar dig för att vi får vara med och aktivera välsignelsen vi också. Enligt dina ord, Jesus. Tack för alla mina vänner här som är med och aktiverar välsignelse över olika personer, individer. Tack för vad som händer i den osynliga världen som bryter band och låsningar. Som skapar öppningar för någonting helt nytt. Allt vill vi tacka dig för, Jesus. Jag vill signa mina vänner. Jag tackar dig för all nåd över dem alla. Amen, amen.